Du lyssnar på Kommunikationspodden med Max Landegård och Caroline Thunved som presenteras av Sveriges kommunikatörer och produceras i samarbete med Resumé.
Varmt välkommen till Kommunikationspodden med Max Landegård och
Caroline Thunved.
Kul att du som lyssnar på oss. En av Sveriges största poddar inom kommunikation som vi gör här. Det är jätteroligt att det är så många som hittar hit varje eller varannan vecka.
Verkligen.
Varje gång det släpps. Ja. Har du tips på någon som du vill höra i podden får du jättegärna mejla till mig max@storstad.io eller till Caroline på
caroline.tunved@svcom.se.
Hur är du på mingel, Caroline? Vilken persona antar du?
Ja, precis. Alltså det där är ju verkligen... Ja, det är ju väldigt lustigt med mig. För att det är ju väldigt många som har den här fördomen som du blir då. Du är ju så himla bra på mingel, Caroline. Mm. Mm, och då brukar jag tänka så här, vem...
En social lejoninna.
Vad vet ni om det? Nej, för att jag tycker att det är ganska jobbigt att mingla.
Varför då?
Därför att det är just inledningen. Många gånger är det så, som också sån här roll då, på Sveriges kommunikatörer så går jag ju ensam på mingel.
Det
jag tycker är svårt, det är det där första. Sen har jag inga problem.
Första liksom hejet, menar du?
Första hejet, ja. Vet man kanske... Mm. Det står redan jättemycket människor runt olika små bord och alla står och pratar. Och det där att liksom då gå in i en sån grupp och säga så här, hej, 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 vad pratar ni om?
Just det.
Den tycker jag är svår.
Ja, den är
så jag har ju gärna med någon. Då det, men samtidigt, vilka är de bästa minglen jag har varit på? Det är ju de när man har gått själv.
Ja.
Därför att då står du ju, har du någon med dig, då behöver man ju liksom tänka på sin vän som du har med dig.
Ja, då står man och underhåller den relationen.
Ja, bara. Exakt. Mm. För det är ju viktigt. Men är jag... Du då?
På mingel?
Mm.
Nej, jag skulle nog vilja påstå att... Ja, jag är inte helt dålig på det.
Men vad brukar du göra då när du kommer?
Jag brukar också gå själv nästan oftast. Mm. Och då går jag fram till några som inte verkar så hotfulla.
Mm.
Och så blåser jag i ölflaskans hals så att det låter så här.
Nej, men.
Och så säger jag, får man ankra till?
Nej, det gör du
nej,
inte.
Det gör jag inte.
Nej.
Nej, men jag brukar säga att bara, hej, jag känner ingen här, vad pratar ni om? Det brukar jag säga.
Det är ju smart.
Ja, det är, ja, alltså det funkar för mig.
Ja.
Det är ju aldrig någon som säger chas.
Nej.
Bort.
Nej.
Dumma kar.
Nej, det är bra det.
Så det är ju bra. Hur är du på scenen då?
På scen?
Ja,
nej, det har jag inga problem med. Alltså, jag har ju tränat så mycket.
Ja.
Men jag är ju alltid nervös, det ska man ju vara. Alltså lite nerver liksom.
Ja, nerver kanske. Ja.
Men jag, alltså, det är kanske det som, vi får se vad Isabella som vi ska prata med idag säger.
Exakt.
För att jag tänker att på scenen, när jag äntrar en scen, då är jag ju jätteförberedd. Jag vet ju precis vad jag ska säga, jag vet vad jag vill få ut, jag vet hur jag vill att folk ska uppleva det jag säger.
Mm.
Och jag har ju övat på det.
Mm.
Det har jag väl aldrig gjort inför ett mingel, det är kanske det man ska göra.
Ja. För vår gäst i detta avsnitt är väldigt skicklig på många olika sociala sammanhang. Hon har en bakgrund inom retorik och har skrivit boken Hur man blir ett socialt geni.
Mm.
Och gästen heter Isabella Alveborg.
Mm.
Det ska bli jättespännande att få prata med henne.
Verkligen.
För jag vet att hon också är påläst om hela vägen tillbaka till de gamla grekerna.
Mm.
Så ska vi släppa in den i studion?
Ja, men jättegärna. Det ska bli spännande.
Då gör vi det. Du har gått fram och sagt hej. Vad händer sen då?
Ja, men sen är det viktigt att du går till kunskap. Och är det så att du känner personen sen innan, då kan man ju återkoppla till vart man träffade sist. Så, men vi sågs ju här eller vi sågs ju där på kommunikatörspriset exempelvis.
Mm.
Men om man inte känner Max i det här fallet så kan man ju då presentera sig och... säga varför man vill ha den här kontakten.
Mm.
Så här, jag vill gärna jobba hos er på grund av att bla bla bla. Mm. Steg tre är då att återigen bemöta, mm. så man kastar tillbaka. Och då kan man ju styrka den här gemenskapen som man har mellan varandra. Till exempel om vi vill ha Max igen, att så här, jag har hört att ni behöver en kommunikatör och jag är en väldigt bra kommunikatör. Och jag har hört det här av Lisa, eller mm. av Caroline. Mm. Så att jag återkopplar så att det finns en gemenskap mellan oss. Mm. Men också visar återigen att jag känner dig. Jag vet er liksom verksamhet
just det,
och så vidare.
Lite folk i nätverket.
Ja. Mm. Och sen kopplar man tillbaka igen till kunskap. Mm. Och då kan man säga, jag tar gärna en lunch. Jag är ledig mellan de här datumen. Och sen säger man hejdå. Mm. Så att man bollar hela tiden från ett bemötande till kunskap. Till bemötande, till kunskap. Alltså mm. syftet, mm. varför man är där.
Mm. Just det. Alltså de gånger som jag minglar och inte känner folk.
Ja.
Min standardreplik, för jag har ju också hamnat på sådana där mingel som du nämnde, Caroline. Mm. Att man liksom inte känner någon. Mm. Mm. Ibland på bokreleaser brukar det vara så på. Man har en personlig inbjudan och så är det liksom 200 pers där och yeah. man känner inte någon. Mm. Jag brukar gå fram och bara säga hej, jag känner inte någon. Vad pratar ni om?
Mm. Det är jättebra.
Jättebra.
mm.
Så jag går liksom, nu går jag runt och minglar här, så jag tänkte att vi bara kan.
Ja.
Det brukar funka.
Ja, men det förstår jag.
Men det är ju det.
Folk blir oftast ganska bjussiga. Så bara, men vi pratar här om kollektivtrafik eller vad det nu kan vara.
Mm.
Eller film eller sådär.
Mm. Nej, men det är ju faktiskt bra. Det är ju lite grann som att säga förlåt. Och förlåt är ju väldigt bra ord.
Förlåt för min existens. Kan ni ta över den ett tag?
Ja, men jag tycker att det är bra. Jag tänker på, alltså det är ju en väldigt bra metod och teknik. Och jag hoppas att människor är snälla. Jag tror att jag har varit för mycket i att försökt göra en sån till väldigt liksom människor som har mycket att göra eller makthavare som då säger så här, låter jätteintressant, då ska du få prata med min sekreterare, förstår du? Så man blir avblåst ganska fort.
Men sådana finns det ju överallt.
Så man behöver ju vara också liksom grundad i det, att det kan ju också hända. Ja. För jag tänker då att många gånger är kanske rädslan det som står emot att vi faktiskt är bättre retoriker liksom, i att någon avbryter dig på ett ganska dumt sätt.
Ja. Jag tänkte vi kunde prata lite grann om presentationer också. Jag har varit moderator länge, jag har varit programledare länge. Jag har också på de senaste åren gjort någonting som jag finner väldigt stor njutning i, och det är att jag hjälper andra människor att försöka prestera bra på scenen.
Mm.
Det är superkul. Mm. Men det finns ju precis som i alla såna här lite mer flytande discipliner många olika sätt att preppa en person, att förbereda sig för en bra prestation på scenen.
Mm. Mm.
Vad har du tagit fasta på?
Oj, det beror ju helt på vilken individ jag coachar. För att jag, precis som du, har ju både föreläsningar och workshops i just presentationsteknik. Och jag skulle säga att det är helt beroende på individ. Men det viktigaste är ju att få personen att känna sig grundad.
Mm.
Och då kan man jobba med övningar som har med grundandet att göra. Bara sitta och göra en mindfulnessövning där man känner fötterna mot marken är ju otroligt givande.
Mm.
Men det finns ju också den här som jag har i mitt mingelkapitel om vattenhålet, kallar jag den för. Vilket är också en sån här mindfulnessövning där man innan man går ut på scen eller innan man går liksom in på minglet för att man ska prestera, så kan man bara gå till en toalett eller liksom i hörnet av ett kapprum eller någonting och bara blunda, andas, försöka visualisera en trygg plats. I mitt fall är det liksom en skogsdunge i en skog. Och så försöker man tänka på vad man hör och ser i den här liksom, i sitt vattenhål, i sin skogsdunge.
Mm.
Sen bestämmer man vad det är man ska göra. Man ska bestämma syftet. Ska du mingla, då kanske du har ett syfte att ja, men jag ska prata med Max om det här och så ska jag prata med Caroline om det här. Mm. Det är två saker. Mm. Perfekt. Inte mer än tre saker. Mm. Ska man hålla då en presentation eller gå ut på scen och göra någonting, då okej, vad är det jag ska göra? Jag ska dra den här rapporten för chefen. Mm. Okej. Så att man liksom har satt målet. Sen tar man två djupa andetag, liksom kliver ur sitt vattenhål och sen går man fysiskt ur toaletten eller kapprummet och in på scenen eller ut på scenen. Mm.
Det där är smart. Det är väldigt smart, alltså, och framförallt med ett mingel. Att man faktiskt bestämmer sig för vad syftet är. För det där har jag aldrig gjort innan.
Nej, men det tror jag också.
Men det där tror jag faktiskt är jättesmart. För jag menar, i 99,5 fall av 10 så rusar man från något helt annat sammanhang.
Planlöst.
Exakt, man står i hissen.
Snubblar och så, på tröskeln, ja, men river kapphängan.
Vem fan är det där? Vakt, vakt! Då är det bara, aha, nej, han stod på listan. Ja. Så. Nej, men så, då har man liksom stått i hissen och så läser man någon artikel och så bara, oj, Ukraina-krisen. Och så bara plötsligt bara, hej! Man bara, oj, just det.
Mm. Det man där är smart. Redo. Man måste vara redo.
Exakt, man måste landa i det. Mm. Sen måste man ju, just det har jag har nog aldrig visualiserat någon slags happy place som man liksom kan gå in i, men det finns ju ett par. Har du något sånt, Caroline?
Happy place?
Ja, när du blundar och bara, okej, nu ska jag landa.
Mm. Men jag har ganska många. Jag har hållit på med yoga väldigt många år.
Okay.
Att jag andas ju liksom långsamt, så kommer jag till min mindfulness ganska fort.
Kan du dela mer utav någon bild som du får fram när du...
Det är oftast en äng som är solgul. Mm. Eller så är det ett rum med en stor vit soffa, fladdrande vita gardiner i öppna fönster utanför ett hav.
Mm. Oj, vackert.
Så att jag hoppas att jag kommer äga den där soffan någon gång. För jag alltid undrar, för jag har haft med mig den sedan jag var liten. Så att jag undrar liksom, var är det?
Jaha.
Ja, så det är absolut. Jag har flera sådana. Jag tänkte på en grej som jag lyssnade på i boken igår som jag tycker är så intressant. För jag älskar Italien. Mm. Vi har varit väldigt mycket i Italien. Och en av de roligaste sakerna är ju att ligga på stranden och lyssna på de olika kulturerna och hur vi beter oss och hur vi pratar.
Ja.
Och du nämner nämligen i mingel, tror jag, delen där, det här om att vi inte ska prata jobb. Alltså att i Sverige så frågar vi alltid, vad gör du? Och sådär,
ja, som en herregud. Gud.
Eller så pratar vi väder.
Eller så pratar vi var man bor någonstans.
Ja. Mm. Och vi pratar ju väder. Vi älskar ju att prata väder. Mm. Är det Italien? Det spelar ju liksom ingen roll om de då sitter och äter lunch på stranden. Så nej, pratar de ju om mat. Mm. Alltså de pratar om vad de äter. Och sen så tar de en liten paus och då börjar de prata om vad de ska göra till middag.
Mm. Ja.
Så att det är otroligt, man pratar ju mat otroligt mycket. Väldigt lite väder. Lite väder också. Men alltså, jämförelsevis, vårt vädersnack snackar ju italienare mat.
Mm.
Mm-hmm. Då kan man ju börja väga det där i vägskålen. Vad tycker man mest är roligt? Liksom. Men min enda reflektion då, för jag hann reflektera när du... Det är ju det som är så härligt när man lyssnar, när man hör din röst. När jag läser så hör jag ju min röst. Mm. Det kan vi gå in på en annan gång. Det är rätt tråkigt. Men det är ju roligt att höra, lyssna på din röst.
Det hade ju varit flummigt om du hörde Isabellas röst när du läser. Ja. Så att det känns ju ganska naturligt.
Ja, det var superflummigt. Ja. Ja, men jag kan ändå tycka, jag säger lite emot det. För att jag kan ändå tycka att det har med vår kultur att göra. Och är det någonting vi just nu i vår kultur är dåliga på att göra, det är att bygga broar. Och det här kanske är en ganska enkel bro ändå, att öppna med vädret. För det är liksom tillåt, alla prata väder.
Ja, absolut.
Och det här med jobbet, alla, men jag körde jättelänge att jag sa ett annat yrke.
Okej, varför då?
För att göra det lite roligare.
Vad sa du för yrken?
Nej, men det var med alla möjliga saker. Alltså, jag var skådis, jag satt i postkassan när det fanns. Det var massa olika sådana saker.
Okay.
Alltså, jag var ju betydligt yngre.
Jo, men varför gjorde du det?
Därför att det blev ju jättespännande. För jag var ju tvungen att hitta på.
Ja.
Men fick du för reaktioner när man... Alltså, vilket yrke var bäst?
Det spelar ingen roll. Nej. Alla är ju intresserade av det man gör. Ja. Och det är ju det som är det fina.
Det spelar ju ingen roll.
Jag kan bara tycka att ibland så finns det ju faktiskt de som jobbar med någonting som de inte alls trivs med.
Ja, men det märker du ju också. Då börjar man ju prata om det ganska fort.
Då börjar man gräva i det.
För du lyssnar.
Ja, för all del. Ja. Så är det ju.
Det är väl jättefint.
Ja, mm. Nej, men för grejen är ju att är du på ett jobbmingel eller liksom på Sveriges kommunikatörers, då är det ju såklart naturligt att veta vad folk jobbar med. Men så här, det finns ju inga, det här ska du inte prata om. Men grejen är att du ska vara beredd på vilket svar du får. För du kan få ett tråkigt svar. Alltså någon som verkligen hatar sitt jobb. Eller någon som inte kan sluta prata om sitt jobb. Och bara pratar om de här 24 olika muttrarna det finns liksom i en, jag vet inte vad. Och så här, ja, du har frågat. Då är du obligerad att stanna och lyssna. I alla fall en liten stund innan du kan bege dig iväg. Så
så här, du tipsade om något knep. Vad kan man göra då för att bryta när ni på han blev det också nu. Ja, vilken fördom.
Ja, men,
när
hen
är på mutter.
Mutterhumör.
14 av 27.
Oftast män. Och du vet, jag kunde aldrig matcha en 2004 som de hade förr.
Det kan vara lika mycket tjejer.
Självklart är ju precis lika många tjejer intresserade av muttrar. Absolut.
Nej, men om man då skulle hamna med en sån, man känner så här, åh herre mie, vad hände här? Det handlar ju om att då ska du ta kommandot över samtalet. För att har du kommandot över samtalet, då kan du själv styra det. Då kan du styra det till ett avslut. Men om du lyssnar, då måste du lyssna. Du är alltså passiv. Så då kan du inte bara gå, för det är ju väldigt oförskämt.
Men vad skulle du göra då? Isabella, när jag är inne på mutter 14. Har du bråttom, Isabella? För att jag tänker, jaha, nu är jag på 14 och den mest spännande muttern, det är ju 26 av 27.
26 av 27, vet du en sak? Jag har 26, det är faktiskt storleken på mina barns stövlar just nu. Vet du att det är rea på kavat här nu i veckan? Har du barn förresten? Alltså man bara tar och så bara låter man det flöda. Så att så länge man bara man grabbar ganska hänsynslöst. Men ibland behövs det, alltså har du lyssnat på 14 muttrar och det är liksom
typ då är det nästan värt att bara, nej vet du vad, nu får du knipa ihop, nu tar vi något annat.
Men om du nu ska vara lite fin då kan får du säga så.
Du vet, jag jobbade för Utbildningsradion för flera år sedan och då var vi i Rwanda och i Rwanda så hade vi anlitat en kille som var både tolk och även chaufför. Och så skulle jag sitta och småsnacka med honom lite när vi var på väg till en location och så började jag snacka väder med honom. Helt renons, han bara stirrar på mig som om jag var liksom efterbliven eller något och då frågade jag så här, maybe you don't want to talk about the weather. Och då sa han, nej men varför skulle jag prata om vädret för? Du vet, vi kan inte göra någonting åt det.
Nej, det är
sant. Det är ju inget man kan påverka. Så att, och jag bara, nej, där hade du en poäng. Så att jag pratar, jag vet inte, det där har ätit sig in i huvudet på mig. Jag pratar aldrig om väder.
Nej, men han tog ju verkligen udden av hela samtalet genom att bara, hur ska du kunna påverka det?
Nej, men det var ju så. Men det är väl för att vi är ett gammalt bondfolk. Så att då blir ju vädret jätteintressant. Eftersom man ska anpassa verksamheten efter årstiderna.
Ja, visst.
Så är det ju liksom. Varför ville du skriva den här boken?
Jag ville skriva den för att jag var lite sur på fakulteten. Jag pluggade på Uppsala universitet. Vilket är liksom den första i Sverige som hade retorik. Jag blev lite irriterad över att de å ena sidan sa hur bra retorik var och det skulle användas överallt men folk är så dumma, de fattar inte. Nu är det en överdrift, men de var liksom irriterade på att omgivningen inte förstod retorikens stora användningsmöjlighet. Men å andra sidan gjorde de ju ingenting för att bryta den här linjen mellan eller kanten mellan liksom offentligheten och fakulteten. Så jag bara kände när jag slutade, jag måste skriva ner det jag själv tycker är viktigt. Så det här, min bok är ju dels en, men den är ju det jag tycker är viktigast för allmänheten att veta om retorik. Och så har jag liksom förenklat den lite så att det inte är så mycket fackspråk. Men, så det var egentligen det var som en slags frustration. Plus att jag själv nu har en bok som jag använder nästan dagligen i allt jag gör. och den passar ju både för, alltså den passar ju både för individen, till exempel så att man inte ska bli förlurad vid exempelvis rea som det är nu. Varför marknadsför varumärken på ett specifikt sätt? Hur sätter de ut rean? Hur tänker man där? Men också hur pratar politiker? Varför gör de så? Alltså när man bygger upp argumentationer. Men det funkar ju också jättebra om du är ledare eller om du ska liksom bygga organisationsstrukturer och sådär.
Mm. På vilket sätt då? När man kommer till organisationer?
Nu är den skriven för liksom för individen. Mm. Jag håller på att skriva en bok som är riktad till organisationen nu, med fokus på tillit. Men som ledare då, eller chef, kan du läsa den här och så kan du fortfarande tänka hur du själv ska anpassa ditt språk, ditt ledarskap, orden, värdegrunden.
Det är så intressant det du säger, för jag håller ju helt med om att retoriken är ett fantastiskt verktyg. Mm. Och sen kan det ju, och jag gillar också att du i inledningen av boken pratar om det här med ord och att det är mycket latin och hur du uttalar det. Du pratar ju till mig, hur du uttalar det. Det är ju liksom säkert rätt, för du säger det så vi lägger inte så stor vikt på betoningar, om det är A först eller betoning på A i början eller slutet eller, ja, jag gillar det där, då fångar du mig direkt, för det pratar jag väldigt mycket om i kommunikation. Och att du också säger så här, när du förstod vad retorik var så blev du så uppfylld och glad utav det. Och att du önskar att fler kunde förstå det bakomliggande. Och jag håller verkligen med, därför att det är ju ett fantastiskt verktyg, och att prata om sånt som man också tycker är kul, då blir det ju ännu bättre. Men nu ska jag ju ta det liksom lite grann till den mörkare sidan då, eftersom att det också är så att duktiga ledare har just förstått den här fantastiska gåvan. Och att det då kan vara ett maktmedel.
Absolut.
Och kan inte du läsa den första, precis härskar, alltså inledning, så Aristoteles, som du, alltså jag tänker att det är precis.
Förlåt, du får,
jag får visa.
Nu är det ninanana. Caroline bläddrar i boken.
Man vill ju att fler ska kunna ta till sig liksom verktygen inom retoriken. Men det har ju också en annan del i det. Att det för är ju väldigt kraftfullt. Och då, innan jag kommer vidare på det, så kan inte du läsa inledningen till boken som jag lyssnade på. Ett väldigt fint, eller väldigt så här, ja, ni får höra här nu alla lyssnare.
Ja. Oh my God,
vad jag menar.
Okej, okay. Cue stämningsmusik.
Man vill bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomrummet och vill få kontakt till vilket pris som helst. Av Hjalmar Söderberg.
Den är väldigt fin.
En gigant.
Verkligen. Ja. Vart är det jag vill komma? Jo, men jag tänker också det här att ju väldigt många utav vår historia och nuvarande historias makt kan ju då använda retoriken för att just ta makt och få makt.
Göra fel.
Alltså, då blir det ju, det är bra att du säger att det är göra fel, för då tycker vi ju lika. Alltså propaganda eller få alla människor att tänka på ett rätt sätt. Och vi har ju det överallt. Så det är synd att ett sånt fint verktyg som retoriken ska tas utav de elaka, höll jag på att säga.
Men
det tar jag också.
Men vad då? Du menar att det utnyttjas i fel syften?
Jag tycker ju det då, eftersom att det inte är mina åsikter. Så att jag har ju andra värderingar kanske än vissa superduktiga retoriker som står och pratar varje dag om samma budskap. Precis som man ska göra om man vill få ut sin åsikt.
Men det är ju också det som är det läskiga, att det funkar ju, för det går ju då hem hos många människor som tror på det.
Absolut. Jag skulle ju vilja då lägga in lite här, för att jag har ju studerat retorik ganska länge. Alltså jag började studera 2013 och har läst flertalet liksom böcker, översättningar och liksom både försökt komma så nära originalskrifterna som möjligt. Jag är väldigt nördig, kan man säga. Och där finns det ju ett stråk av etik och moral i det. För dels så pratar retoriken Gorgias, det här vi pratar nu så här 300 före vår tideräkning, liksom. Då pratar han, har han ett samtal med Sokrates, där Sokrates ifrågasätter och säger att men den här, det här du pratar om, det kan också användas för att, alltså det är en väldigt stark makt, precis som du säger här nu. Och då svarar Gorgias med att ja, men lika så är det ju med svärdkonsten, krigskonsten. Du kan lära dig att slåss med ett svärd. Sen kan du bestämma om du ska använda den här konsten till att döda människor eller försvara ditt folk. Och på samma sätt då menar han att retorik är att du har den här kunskapen, du väljer att göra någonting gott med den, eller så väljer du att skada. Och sen så utvecklar Quintilianus, en retoriker, och han levde runt 10 efter vår tideräkning.
Det är coolt att du har koll på alla gamla greker.
Ja, men som sagt, jag är ganska nördig. Och då utvecklar han det här begreppet till någonting som man kallar för vir bonus, vilket i en släng översättning av latinsk betyder god person eller god individ. Och att det är liksom ett slags altruistiskt tänkande, att den här förmågan ska du använda att göra gott. Gör du inte det, då kan det inte kallas för retorik. Då kallas det för någonting annat. Och vad det då kallas för, då kan man ju återigen, runt 1800-talet så var det en person som heter Schopenhauer, en psykolog. Arthur Schopenhauer, han var inte alls förtjust i retorik. Så då sammanställde han en bok med 38 eristiska metoder. Det vill säga allt som var dåligt med retorik. Så att han skapade helt enkelt den första härskartekniksboken. Så att det som är grejen är att om du inte använder retorik, alltså det vill säga du använder retorik på fel sätt, fel grund, då blir det eristik. Så det är inte retorik längre. Och det här är då, enligt mig ska sägas, efter att ha läst världens största hög av böcker under väldigt lång tid. Det är så jag tolkar alla de här skrifterna.
Jag tyckte men då, det var superbra.
Ja, men eristik, alltså, vad blir det då?
Eristik är konsten att få rätt oavsett tillvägagångssätt. Och du bygger på dödsgudinnan Eris och liksom hennes mytologi. Och det här pratar ju för sig också Aristoteles om i sin egen bok om sofisterna, där han också räknar upp liksom olika härskartekniker som man kan använda men som man inte ska använda, för att man ska liksom använda retoriken till lite mer det altruistiska. Så det finns liksom en tråd hela tiden som flätar ihop det här och som utvecklas ju mer tiden går. Så jag skulle verkligen säga, men ta till exempel Hitler, han var ju väldigt bra med ord och liksom sina metoder. Men hans syfte, jag skulle inte säga att det är inget gott syfte. Så därför kan han inte bli retoriskt korrekt. Och det här är återigen enligt mig, för jag vet att det finns andra som tycker att han är en bra retoriker. Men jag skulle bara säga nej, för att han är en bra eristiker i så fall. Inte retoriker.
Jätteintressant.
Så det skulle jag vilja lägga ett litet veto på där.
Hade vi stött på ett mingel nu, då hade du fångat mig helt.
Ja,
verkligen. Både Max och jag blev helt tysta. Och bara, wow, det var otroligt intressant. Jag har nog faktiskt aldrig hört det förklarat på det enkla sättet som du gjorde nu. Tack så jättemycket.
Ja, men gud. Tack.
Härligt.
Vad är det som gjorde dig själv så intresserad av retorik? Vad är det som har gjort att du har djupat i det så mycket?
Ja, men det blev, jag har ju som skådespelare innan jobbat professionellt som det. Och sen när jag var runt 30 så kände jag att jag var tvungen att, om jag ville utveckla mig, jag kan inte åka runt och frilansa som skådis hela livet. Inte jättebra betalt. Så då började jag plugga mediekommunikationsvetenskap. Och då hade jag en lärare, Moa Lindqvist, som nu jobbar på Uppsala universitet. Men då var hon på högskolan i Gävle och hade en kurs om retorik. Mm. Och jag vet att jag blev så himla arg på henne för att hon sa att retorik, det var bara orden, det var inte agerandet. Och jag bara, jo, fast här kommer jag från skådespelarbranschen och jag vet minsann att man kan säga saker utan ord och så vidare. Mm. Och hon bara, okej. Okay. Så till slut så började blev hon så här, men om du nu är så fascinerad av det här, varför söker du inte då till retorikutbildningen? Mm. Så jag bara, jo, det kan jag väl göra. Mm. Så då pluggade jag dubbelt, både medie- och kommunikationsvetenskap och sen retorik på Uppsala. Så jag körde dubbelt där i 2 års tid. Mm. Så det var det. Att jag blev lite arg. Och sen när poletten trillade ner så blev jag helt hänförd. För att jag kunde ju dels använda de här kunskaperna, de här retoriska kunskaperna, och knyta ihop dem med alla teorier som jag hade och liksom all metodik från skådespeleriet. Mm. För det finns närliggande liksom korrelationer. Mm, mm. Men samtidigt så förstod jag ju också alla kommunikationsteorier som jag lärde mig på mediekommunikationsvetenskapsutbildningen. Mm. Så jag skulle säga att det var mycket lärorikt. Mm. Fick en helhetsbild.
Bli ett socialt geni i konsten att skapa förtroende av Isabella Alveborg, som både författare och tillika gäst i Kommunikationspodden. Stort tack för att du ville vara med, Isabella.
Stort tack.
Tack snälla.
Tack, tack.
Du har lyssnat på Kommunikationspodden som produceras av Storstad. Tack för att du har lyssnat.